Hej och välkomna till podden om samhället som designar sig själv. I det här samtalet så har vi pratat med Lisa Lindström som är vd och en av grundarna till Dobermann. Vi pratar om designmedvetna beslutsfattare, var de finns och varför de behövs. Vilka vinster det finns med att arbeta designdrivet på olika områden i samhället. Vi hinner också prata lite om Obamacare, New York och branscher med knivet på strupen.
Jag är en person som drivs av nyfikenhet och som har hittat en plattform som heter Dobermann. Det är en designbyrå där vi hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika med hjälp av design. Och där vi också kan använda det här företaget för att prova ny metodik i hur man driver bolag. För någonstans är det så här att om vi tror på att man måste vara nyfiken och vara flexibel och kreativ i hur man driver bolag i våra kunders verkligheter, så måste vi ju också applicera det på oss själva.
Vad är det absolut roligaste med ditt jobb?
Att jag får lära mig nya saker varje dag. Att jag får lov att testa saker. Att det inte finns någon som säger så här, det går inte. För att jag tror någonstans att om vi provar saker, det är först då som vi kan förnya egentligen världen. Och jag är jätteintresserad av det.
Vi har ju jobbat under en ganska lång tid nu med att ta fram någonting som heter en strategisk forsknings- och innovationsagenda för design. Och där är ett behov som är ganska tydligt som handlar om designmedvetna beslutsfattare. Tycker du att vi har designmedvetna beslutsfattare i Sverige idag?
Jag tror att vi har beslutsfattare som känner att det skaver någonstans. Och som förstår att de behöver någonting. Och sen tror inte jag att de kan översätta någonting till design. Och därför behövs den här typen av poddar och den verksamheten som Svid bedriver och det som jag själv bedriver. För att någonstans få de här beslutsfattarna att mer och mer förstå att design kan vara en delmängd i deras beslutsfattande. Så vi får använda det där skavet.
Mm. Om du skulle beskriva en designmedveten beslutsfattare, hur tänker de eller vad jobbar de? Hur jobbar de?
Det första de gör är ju att de egentligen har identifierat ett problem och börjar prata om problemet istället för att börja haspla ur sig en massa lösningar som de vill förankra. Och sen så tror jag att det finns en nyfikenhet kring vad användare vill ha, vad deras kunder eller medborgare vill ha. Och att de någonstans har insett att just det som jag sa tidigare, att prototyp eller testa saker är ett bra sätt att hitta beslutsunderlag på. Så det kanske karaktäriserar nyfikenhet, problemformulering och prototypande som metod.
Om du skulle säga att det finns något område där det finns en högre designmedvetenhet, är det några områden som är tydliga där man går före idag?
Men jag tycker att i viss del i offentlig sektor. Jag tycker att arbetsförmedlingen är spännande. Att de har en... Det har ju inte konsumenten eller medborgarna fått känna av än. Men jag råkar ju veta att de håller på att ställa om. Jag tycker att Försäkringskassan är jättespännande. Jag tycker att... Och tror att Skatteverket har varit väldigt duktiga på det här området. Sen är det så här att branscher med kniven på strupen har tvingats att bli det. Så media och kanske om det nu finns någon liten kniv på strupen inom bank och försäkring så är de på gång.
Mm. Ni har ju precis öppnat ett kontor i New York. Varför har ni gjort det? Är det viktigt att vara där?
Det är viktigt för oss att vara där, därför att våra medarbetare vill vara där. Mm. Vi är ett bolag som måste lyssna till våra människors och våra medarbetares önskningar och drömmar. Jag kom precis från ett seminarium där man pratar om så här, hur leder man ett passionsdrivet bolag? Ja, man måste följa passionen. Det går liksom inte att säga här är processen och så här ska man göra. Utan mitt jobb handlar så ofantligt mycket om att lyssna. Och när vi lyssnade här vad våra medarbetare drömde och önskade sig om vi skulle gå internationellt, så sa de New York. Då sa vi, låt oss testa, det är fortfarande en prototyp. Sen efter ett sånt som ett prototypbeslut, då måste man ju titta på, så här, finns det någon marknad? Sen gör vi liksom hemläxan, sen räknar vi på det. Just nu är vi inne i vår etableringsfas, därför att vi har insett att ja, det finns en marknad där, och då kan vi gå vidare.
Mm. Vad gör ni där? Vad är det första uppdraget? Kan du berätta det?
Mm. Det absolut första uppdraget som vi gjorde, det var att ett försäkringsbolag som har grundats i kölvattnet av Obamacare. De har insett så här att, vänta lite nu, om vi ska få 40 miljoner amerikaner som aldrig har haft en sjukförsäkring att ens förstå vad det är och sen kunna välja, då kanske det inte ens går att göra inom en befintlig försäkringsverksamhet. Tänk om vi startade ett helt nytt. Och tänk om det helt nya försäkringsbolaget byggde på en genuin förståelse för vad de här 40 miljoner amerikanerna verkligen behöver. Och så insåg de då att design var viktigt. Så att jag tror att vi kanske var fjärde, femte personen in i den startupen.
Mm-hmm.
Och jobbade med design redan innan de ens hade fått licensen.
Spännande. Om man skulle prata lite om Sverige då. Om du fick en timme med en valfri person att förklara varför design och designmedvetna beslutsfattare är viktigt. Vem skulle det vara? Mm. Vad skulle ni prata om?
Min första tanke var Björklund. Och det tror jag är därför att eftersom jag tror att design kan göra hela Sverige mer framgångsrikt, så måste vi börja i skolväsendet. Och då menar jag alltså design och egentligen kreativa processer, innovation, allt det där som kommer att krävas för att vi ska ha ett hållbart välfärdsland. Då måste vi börja premiera processer i skolan istället för resultat. Och jag tror inte riktigt att Björklund är helt inne på den linjen. Så därför skulle jag vilja ha en timme med honom och utforska om han tror att det är möjligt att bygga en skola som utgår från människors talang och som bygger kunskap kring hur man driver saker och inte bara mäta resultat.
Intressant. Det är ju, vi har ju pratat lite om det här i agendaarbetet, om ett samhälle som designar sig själv.
Mm.
Du är inne lite på det, men vad lägger du in i det? Skulle det kunna betyda för dig?
För mig skulle ju det betyda att alla människor känner att de kan påverka sin vardag i det lilla. Att jag känner att om jag vill förändra någonting, så har jag möjligheten att göra det. Och då behöver samhället och näringslivet skapa någon form av acceptans för det. Alltså man behöver skapa förutsättningar för att människor ska kunna designa sin egen vardag. Så där behöver det finnas någon form av tillit, tror jag. Om man säger så här att en väldigt byråkratisk kultur bygger ju inte liksom det stora egna ansvaret som vi behöver ta. Så tar vi äldrevården till exempel, där vi vet att det kommer inte kunna vara ett samhälle som tar hand om alla våra äldre. Vi måste dela på det. Då måste man kanske bygga någon form av ramverk som gör att jag som medborgare känner så här, okej, en del av det här är mitt ansvar och jag tycker faktiskt om det. Så det är en ganska stor attitydförändring, men jag tror att den är helt nödvändig om vi ska nå liksom en hållbar verklighet.
Det är ju en stor utmaning, den där kulturen, att faktiskt komma dit. Vad tänker du, vad skulle du säga till dem som säger, men jag vill inte välja mer, jag vill inte ta mer ansvar. Det där är samhällets uppgift att ordna.
Ja, först och främst så kanske det är så här att de inte har något val. Och då tror jag så här att historiskt sett så kanske det är så att att man har gjort så drastiska förändringar. Att man går ifrån inget val alls till alla val. Hur ser den pedagogiken ut? Så att snarare kanske jag skulle vilja bemöta den här personen med, men ska vi ta det stegvis? Jag tror att människor vill vara med och bestämma. Jag tror att människor kan uttrycka och påverka. Men alla människor har inte samma förutsättningar. Om jag sitter på ett informationsövertag, så kan ju inte jag dela ut exakt min verklighet till de som jag jobbar med eller de jag bor med. Jag måste ju dela ut den på ett pedagogiskt vis. Så att jag tror faktiskt att människor vill. Men det är verkligen min fundamentala tro. Men inte enligt de spelreglerna som gäller nu. Hur ska jag kunna välja läkare om jag inte ens har förstått systemet?
Mm. Det här är ju jätteintressanta frågor. Då kan man också komma till de som då sitter på mer information idag. Eller vi har haft kanske ett expertsamhälle tidigare. Mm. De kanske också upplever det här som ett hot. Vad skulle du säga till dem?
Fast de behövs också. Mm. Men de behövs på ett annat vis. Jag tänker så här att deras expertis behöver ju användas för att göra det komplexa enkelt. Och det komplexa är fortfarande komplext. Så för baksidan av saker och ting behöver vi ju fantastiskt mycket mer expertis. Men vi ska inte behöva ha experter som förklarar. Eller vi ska inte behöva ha experter som man måste vända sig till. Därför att det här formuläret när jag är snickare och ska betala in arbetsgivaravgifter är så himla krångligt. Det där kan vi designa bort. Men att tänka ut hur ett komplext formulär blir enkelt, det är en fantastisk expertis ju.
Mm. Är det design för dig?
Ja, det karaktäriserar vad design är.
Mm.
Att på något sätt möta människor där de är. Så jag har tänkt jättemycket på det här när man pratar om hur kan samhället stimulera nyföretagande? Hur kan staten skapa mer jobb? Jag tror inte ett dugg på att det handlar om att dra ner arbetsgivaravgifter. Jag tror inte att det är inte där skon klämmer. Jag tror att det handlar så himla mycket om att möta alla de som faktiskt vill skapa jobb. Där de är och förstå så här, okej, men hur vill du jobba? För reglerna behöver vara där. Men det är liksom inte kostnadssidan som jag tror är besvärlig.
Om du skulle då säga, om vi går tillbaka till att placera Sverige.
Mm.
Hur skulle vi kunna ta lid i den här utvecklingen, tror du, som land? Och vad skulle behövas då?
Det behövs ett multidisciplinärt tänk. Det behövs att, jag tror att vi egentligen besitter all kompetens som krävs. Men kulturen i att samverka mellan olika organisationer, politik, näringsliv, den är inte så etablerad. Vi är inte så vana vid det här gränsöverskridande. Vi är inte så vana vid att designers jobbar med ingenjörer. Även om det låter hur naturligt som helst. Att vi är ett designland, det vet hela världen. Att vi är ett ingenjörsland, det vet också hela världen. Men vi har liksom inte riktigt lyckats få dit förmågan att få det här att samverka. Så att någonstans så tror jag ju att vi behöver hjälpa till med gränsöverskridande forum, möten där olika discipliner förstärker varandras styrkor. Istället för, det här seminariet i morse igen, där det fanns någon slags motsatsförhållande mellan kreativitet och effektivitet. Och där jag tänker så här, fast kreativitet är det mest effektiva du kan använda i till exempel beslutsfattande. Så hur kan man få de här silosarna som även finns i, liksom, inom bolag och mellan bolag och mellan bolag och stat och bolag och politik att samverka. Det är helt nödvändigt.
Men om du säger att kreativitet är det mest effektiva man kan använda i beslutsfattare. Mm. Hur ska beslutsfattarna som kanske inte riktigt är där du är våga lita på det? Hur kan de?
Ja, de kan ju prova.
Mm.
Vad är det värsta som kan hända? Man kanske skulle kunna testa en annan metod. Och jag vet att det finns forskare som kan bevisa att det är så här. Fast min styrka är inte att vara påläst på forskning. Så jag skulle ju säga så här att beslutsfattare som har modet att prova ett nytt sätt att fatta beslut på skulle ju empiriskt själva kunna få känna på om det funkar eller inte. Min erfarenhet är att det funkar.
Ja. Vågar man det då, tänker jag? Alltså, om man sitter som beslutsfattare med offentliga medel eller politisk beslutsfattare, lägger man inte en stor risk i det här?
Man lägger en stor risk om man inte gör det. Och de som jag möter, jag möter ju inte de mest alltså de som inte gillar risk kanske inte riktigt är de jag möter vanligtvis, utan Har jag ett möte med någon, så är de i alla fall, har de ett embryo till någonting. Men någonstans så skulle jag vilja säga så här, att det är så många som uppfattar att det finns ett hot. Så att igen är det lite grann så här, man har inget val. Man har insett att om vi gör som vi alltid har gjort, så går det inte. Och där kommer lite grann, nästan som från ett, liksom ett hothåll, drivkraften att prova någonting nytt.
Mm.
Sen kan man tyvärr ha erfarenhet från att det blir flummigt. Och det, där kan jag förstå, om man, liksom, om man upplevt att kreativa processer är väldigt flummiga och man har svårt att få in det i sin struktur, då tycker jag att man, det är olyckligt. För att återigen så kan man inte ta samma processer som jag använder här, ska man inte ta på en förskola. Där ska man ta en process som passar dem. Och att vi hela tiden tänker på vilken typ av designprocess ska vi använda i vilken verksamhet. Så lite så här stegvis och så här pedagogiskt leta oss fram dit.
Mm. Det har ju varit en del i det här agendaarbetet att beskriva design. Och vi har ju landat i en mening som är att design är en kreativ arbetsprocess med framtidens användare i fokus.
Mm.
Hur ser du på en sån beskrivning?
Ja, alltså jag tycker att det är jättebra. Jag brottas lite med kreativ. Jag skulle ju kunna sagt effektiv. Och det tror jag snarare är för att om den här agendan ska sträva till att få finnas i rätt rum tillräckligt högt upp, så är man tyvärr lite van vid att kreativ betyder slöseri med tid. Så det kanske är så här, jag står ju bakom att det är en kreativ process eller metod, men den är också effektiv.
Mm. Är det det tillägget som du, men när det här med framtidens användare, vad innebär det för dig?
Nej men jag håller med om det. Vad det handlar om är ju att man måste som designer förekomma vad användarna kommer att vilja ha. Och då är ju, eftersom design för mig är en väldigt inlyssnande metodik, så förhoppningsvis läser vi mellan raderna om vad framtidens användare vill ha. Sen tycker jag att det är inte tokigt att det finns ett här och nu-begrepp och ett framtidsbegrepp. Men det är petitesser.
Om du skulle ge ett bra exempel från Sverige eller någon annanstans i världen där design har bidragit till samhällsutveckling, något spännande sådär som du har hört om eller själv upplevt, vad skulle det vara?
Hmm. Det här är ett vårt exempel, men jag tycker ju att när designkontoret som fick hänga på Doberman och fick frågan om hur man kunde jobba med psykisk ohälsa i näringslivet och förebygga det, att man gav det till studenter som har design som kompetens och beteendevetenskap som kompetens, och sen att de så slugt tog fram en psykisk förbandslåda. För det har inte kanske skett en stor samhällsförändring än. Men det är ett gott exempel på när man använder designers kraft till ett rejält apstort problem som finns.
Mm. För de som inte känner till det, så var det Sommardesignkontor som drevs 2011, va?
Mm.
Och man fick ett uppdrag från Handisam att se på hur design kan minska sjukskrivningen på grund av psykisk ohälsa. Och nu är man ute och prototypar, eller har man utvecklat den här produkten, eller är det prototypstadiet?
Det är nu analys av prototyperna.
Ja, ah, spännande.
Mm. Och det, så att vi får återkomma om hur det gick.
Det kan man ju följa, man kan läsa mer om det här på Svidsweb bland annat. Varför, vi inledde med att prata om det här med designmedvetna beslutsfattare. Varför är det viktigt?
I vårt samhälle så kommer de beslutsfattare som är designmedvetna att bli mer framgångsrika. Jag är helt övertygad om det. Så därför så tror jag att det där, eller jag hoppas att det kommer vara lite självorganiserande faktiskt. Att de beslutsfattare, Jag tänker så här ibland när jag träffar riktigt framgångsrika personer. De är oftast ovanligt nyfikna. Och då blir jag hoppfull. För mig är design en nyfikenhet på, skulle vi kunna göra det här lite bättre? Och i deras nyfikenhet, det har gjort dem till framgångsrika personer. Så därför så tror jag ju att det är liksom en rörelse som bara måste fortsätta. Och vi har inget val. Användare måste bli inkluderade i såväl tjänstutveckling som samhällsutveckling som så här, medarbetarutveckling.
Mm. Det är en intressant koppling det här med medarbetarutveckling. Kan du prata lite mer om det? Hur tänker du kring det? För det är ju många som kanske har lite svårt att koppla de frågorna till just design.
Ja, men om vi tar all den talang som finns ute på arbetsplatser som inte tas tillvara ordentligt. De som är närmast brukaren är ju de som arbetar i bolag eller arbetar i sjukvården eller var man än befinner sig. Det är de som vet mest. De har ju det där örat helt naturligt mot brukaren. Och därigenom så finns det ju fantastiskt mycket kompetens som man måste ta tillvara på. Och nu pratar inte jag om idélådor. För jag tror inte att det finns en drivkraft i att alltid liksom stoppa sin idé i en låda. Utan jag tror att organisationer och bolag måste hitta en metodik. Och det är designmetodik. Det är att ta tillvara på deras lyhördhet. Så att man kan utveckla och förbättra produkter och tjänster i vilken sektor som helst.
Mm. Om du fick säga något drömprojekt sådär, där du skulle vilja att man använde designmetodiken. Om vi pratar om Sverige, vad skulle det vara då? Så vi vet vad vi ska vara fortsatt nyfikna på, tänker jag.
Mm. Eftersom jag är väldigt bekymrad över skolan. Och tillsättandet av europeiska kommissioner som ska granska varför vi inte levererar som vi ska i det här landet, så är ett drömprojekt för mig att jobba med lärare. För lärarna är närmast studenterna och närmast föräldrarna. Och jag tror att de har jättebra koll på vad som krävs. Så det är så här för mig personligen, så skulle jag vilja göra det. Sen skulle jag gärna vilja vara med och utveckla olika former av produkter och tjänster som egentligen i vilken sektor som helst just gör att individer kan påverka sin egen vardag lite bättre. Det låter ju jätteflummigt, men om det handlar om, jag gillar liksom hela diabetesmedicinutvecklingen. Mm. Så jag kan ta större ansvar för min egen vård eller sådär.
Mm.
Så liksom såväl från nyttosidan till enkla tjänster för funktionshindrade att kunna uttrycka sig. Mm. Jag kan jobba med allt. Jag har tyckt att allt var roligt.
Vad är det roligaste du har gjort den här veckan på jobbet? Idag är det onsdag, vill jag bara berätta.
Åh, vilken bra fråga. Jag har gjort väldigt mycket roliga saker. Jag ska säga en sak som jag är stolt över.
Ja.
Jag bjöd med vår CFO in i ett kundmöte. Och det är så här, man kan tro att hur medveten man än kan vara om sina egna processer. Men att förstå att alla här måste vara delaktiga i verksamheten för att kunna göra ett bra jobb. Så basalt. Men det är självklart att det är så. Och jag blev så himla glad när hon var med. För hon hade jättemycket att bidra med.